Hur förlåter man egentligen på riktigt? Och det där med försoning, att försonas och det där med förtroende. Får man förtroende av någon man förlåtit direkt eller sådär? Hur gör man det? Och det med, även också spelberoende i det här fallet. Hur ska vi tänka där? Lite av de sakerna ska vi prata om i det här programmet. Välkommen med sista programmet. Hej och välkommen tillbaka faktiskt till sista programmet av Skam och Storhetspodden. Och jag sitter här tillsammans med Pernilla och Johanna och jag heter Christian Edlund och jobbar då för Starta om som drivs av Frälsningsarmén. Och vem är du då, Pernilla?
Ja, Eklund heter jag efternamn och jag är terapeut, lärare och författare.
Mm. Och jag är Johanna Lindhult och jag är projektledare för Starta om.
Och idag då ska vi faktiskt hugga tag i, som kan vara ett känsligt ämne, och gå väldigt djupt här med förlåtelse. Liksom. Vad tänker du, Johanna, bara spontant?
Ja.
Nej, jag bara kastar mig ut den här, liksom, just förlåtelse. För i vissa sammanhang kan man tänka så här förlåtelse, och en del bara, men så här tänker jag förlåtelse. Vad är ditt begrepp, eller vad tänker du förlåtelse?
Men det första som jag tänker på när du säger det är faktiskt jobbet. Det blir personligt på ett sätt också, men jag sitter ju jättemycket i samtal med anhöriga. Så vi jobbar ju med att erbjuda stöd och verktyg för porrberoende att komma ur det. Men vi är också öppet för att anhöriga ska kunna söka stöd och hjälp. Och då är jag som sitter i mycket sådana samtal. Och där är ju förlåtelse en nyckel, och det kan vara jättesvårt att förlåta det. Det är väldigt många kvinnor som ser porrtittande som en form av otrohet, att man har ersatt det sexuella som skulle varit mellan de två i ett par, har man ersatt med någonting annat, att det spelade ingen roll att det var pornografi eller om det var en annan person, utan någonting är fortfarande i vägen. Att förlåta det kan vara jättesvårt och jättetufft.
Jag tänker det är där man hör att handlingen uttrycker på något sätt. Handlingen tittar på porr ungefär som att du duger inte, du är inte tillräckligt, du är inte tillräckligt vacker, jag tänder inte på dig. Att på något sätt det här budskapet som handlingen förmedlar finns också med i förlåtelsen, för att på något sätt, vad är det jag har hört? Vad är det förövaren har sagt då, liksom, den som har gjort mig illa?
Verkligen.
Och vad tänker du själv om förlåtelse? Är det de andra bitarna också för försoning och tro?
Jag kan reda ut det lite sen, men just när det gäller att det är svårt att förlåta, så har jag i vuxen ålder blivit sårad av en så kallad maktmänniska som bara har skapat konflikter och varit utsatt för att på något sätt komma åt mig, peta bort mig. Och det tog många år. Jag valde aktivt att försöka förlåta. Jag valde och bad Gud om hjälp. Det tog många år, så att förlåtelse är en lång process. Jag ska berätta lite mer om det senare, tänkte jag. Men att det verkligen kan vara svårt även när man vill förlåta, man ber Gud om hjälp, så kan det ta lång tid för att såren går så djupt.
Tack för din ärlighet där, för jag tror att det är viktigt att vi är superärliga i det här, för det är så lätt att klatscha så här, Jesus säger förlåt alla.
Liksom. Ja, 7 gånger 77 gånger.
Ja. Exakt.
Det är mycket som helst. Ja.
Och sen när man kommer dit på riktigt, då är det inte så enkelt, om man är helt ärlig.
Och nästan att man lite förminskar då. Nej, men det är inte så farligt, nu förlåter vi. Alltså, det att man säger, det som har hänt dig, det gjorde inte så mycket, det var inte så farligt. Ungefär som att man missförstår ordet vad förlåtelse innebär.
Ja.
Och för mig, alltså, när jag tänker förlåtelse, så det svåraste för mig, det är faktiskt de som jag älskar mest. Alltså mina vänner eller min fru eller sådär. Men framförallt om det är någon vän som går bakom ryggen, det kan ta väldigt jobbigt för mig. För jag litar så mycket på.
Ja, det är ett svikigt förtroende också i många gånger när man brottas med förlåtelse.
Och i dagens program ska vi, och sista programmet här faktiskt, ska vi prata just om lite förlåtelse och kring också situation, kring det här med spelberoende och hur det kan se ut utifrån det. Och vi som gör det här då, har gjort de här avsnitten i Skam Sårbarhetspodden, är Starta om Frälsningsarmén, Soul Tools som Pernilla Eklund driver, och även Himmel TV7. Och är det så att du har missat de program eller vill se alla igen och så kan du gå in på www.himmeltv7.se/ung.
Eller där poddar finns.
Ja, så kan det också vara.
Ja, där finns det. Ja. Skam och Sårbarhetspodden.
Ja, tack för att du hjälper mig.
Ja, mycket info.
Ja. Nej, men vi ska ju vara ärliga. Det är en utmaning att komma ihåg. Nej, men jag vill föra den här diskussionen kring de här orden och de här begreppen. Du sa så att du gärna vill förklara. Om vi börjar med begreppet förlåtelse. Pernilla, vill du ge oss en liten Och vi kanske, vi, Johanna och jag, hakar på lite, lite våra definitioner också. Men börjar du lite med...
Jag tänker att förlåtelse är ett val som vi gör. Det har med viljan att göra att lämna hämnden till Gud. Det är inte att sopa det under mattan utan att på något sätt låta... Alltså, jag sa ju det här att den som sårar mig, den för ett budskap av att duger inte på något sätt. Oftast, alltså när ju skammen står, att min gräns blir kränkt på något sätt och skammen växer i mitt liv. Att ja, men du är inte så viktig. Det är okej att såra dig, det är okej att ta från dig eller att trycka ner dig eller någonting vad det nu än är. Och att det här budskapet då som handlingen ger behöver en upprättelse i. Och då på något sätt vill man ju ofta ha det tillbaka av den som har sårat mig. Och det är mycket lättare att förlåta om på något sätt den som har gjort det inser, oj, jag förstår att det här sårade dig. Mm. Alltså man får en validering, en bekräftelse, ett värde på att min känslomässiga upplevelse var jobbig. Som en slags, ja, det här, och att det inte var okej. Mm. Och att ilskan är ofta det första steget i en förlåtelseprocess, att få vara arg på att det här faktiskt sårade mig. Mm. Är man utsatt för ett övergrepp så blir det ofta att man vänder det mot sig själv, ilskan mot sig själv. Mm. Så att lägga på ilskan på rätt ställe, alltså eller skulden på rätt ställe, hjälper ilskan oss med att vända den mot den som faktiskt har sårat oss. Mm. Det är steg ett. Och sen att välja att okej, Gud får vara kronofogde här och driva in den här skulden. För om man inte förlåter, det är ju som att dricka gift och att hoppas att förövaren ska dö. På något sätt. För att inte förlåta skada mig, och det är därför jag ska förlåta.
Mm. Vad tänker du, Anna? Är det något som du också kompletterar med, eller något som du tänker också med förlåtelse allmänt? Vad är din...
Ja, men jag vill nog betona väldigt mycket det, att det är ett val. Att förlåta. Att först måste det få göra ont. Eller som man måste få vara arg, som du pratade om, Pernilla, i början. Att det, men sen till slut är det ett val. Att i våra samtal så är det man kommer fram till. Och ibland behöver man fundera på det ett tag och få liksom landa i det. Att okej, nu väljer jag. Och så blir det nästan som ett steg. Så här, okej, nu, från och med idag, nu väljer jag.
Okay, den här maktmänniskan då som sårade mig mycket då, och jag försökte bekämpa den här destruktiva makten då, för det var ju mycket härskartekniker och försöka få kontroll och försöka få manipulera ut mig då och gå bakom ryggen och massa fula grejer så. Och jag försökte ju påtala vad som pågick här liksom, och försökte få henne avsatt för då en styrelse situation då liksom. Och samtidigt så brann jag så mycket för det som vi höll på med i den föreningen, och det kändes så viktigt att jag skulle svika barnen och de unga där, om jag skulle kliva bort från, alltså fly från situationen. Så det är ju det här att slåss mot hotet eller fly. Och jag kändes flya, så svika de som vi är satta att ta hand om.
Så det pågick en inre konflikt också?
Ja, väldigt mycket på något sätt. Hur tar jag mig ur det här som hotar mig? Så alltså det väckte verkligen min skam, alltså den här paralyserande rädslan och det här starka obehaget. Och att försöka komma till rätta med det. Men jag misslyckades i att på något sätt synliggöra, för maktmänniskor är ofta väldigt duktiga på att skapa förvirring och så att lägga ljuset, skulden på någon annan än sig själv. Alltså undvika hela tiden att ta ansvar för sina handlingar. Och det är någon annan som är dum, det är någon annan som har ställt till, det är någon annan som har gjort något fel som vi ska sätta fokus på. Alltså letar fel i andra för att kunna ta bort.
Och det kallar man ofta skamlöshet, eller hur kan man säga?
Ja, precis, det kan man säga. Att alltså man lägger skammen på andra då, att man trycker ner andra, det är skamlöshet. Ja. Att man flyr från sin egen skam genom skamlöshet. Men jag misslyckas med det, och sen så höll jag på år efter år, försökte, jag måste förlåta den här, så jag kunde verkligen se att det var liksom demoniskt ont det som den här människan hade kommunicerat, uttryckt och hållit på med. Och jag bara kunde se att hon också var ett offer för sina sår och sina omständigheter. Men någonstans var den här ilskan, jag har fastnat lite i ilskan där. Så att först få vara arg, lägga skulden på rätt ställe, men någonstans så var det som att det tar ju också väldigt mycket kraft att hålla på älta den här ilskan. Så det var som att Jesus sa till mig, nu idag är det dags att du förlåter, Pernilla, på riktigt. Och släpper taget om det här, om upprättelsen i budskapet då. Och att verkligen säga att ja, men jag lägger ner alla mina krav på upprättelse från den här människan och från sammanhanget och alla som på något sätt berörda. Jag väntade på någon slags erkännande av att hon är den onda, hon har ställt till det här. Men jag visste att det här kommer aldrig komma. Och att som att Gud bara, det jag säger om dig, det är det som är det viktiga. Och då fick jag ta ett val. Och det var väldigt skrämmande att bara släppa taget för en sekund om det där, om anspråken på upprättelse. Men vem är jag om jag släpper taget här? Är jag det som de säger att jag är? innan Guds sanning han tränga in. För att man är väldigt naken där när man släpper taget att kasta sig ut. Mm. Kommer det vara något som fångar upp mig? Men Guds nåd fångade mig och verkligen, ja, men jag vet vem jag är. Jag fick upprättelse från Gud istället. Han tog hand om hämnden.
En grej, vi pratar ju också om det här med försoning också, och när man läser Bibeln så i begreppet kommer ofta in i försoning, förlåtelse och sådär. Men jag skulle också snabbt komma in också på det här med förtroende. Om då är en människa, du har förlåtit den människa, hur får man förtroende för den igen? Jag har förlåtit så här, men innebär det automatiskt att du har förtroende för den människan igen?
Nej, det är, alltså det här fallet så är det ju här människan som bara som lever på att trycka ner mig så att säga. Så att jag får ju bara illa en sån relation, och då måste man ju, slutet på en förlåtelseprocess är ju att välja, ska jag återuppta relationen eller ska jag avsluta den? Alltså förtroendet är på noll, förlåtelsen har verkat, ska vi försonas i vår relation, ska vi välja att bygga upp det på något sätt, en överenskommelse, ja men vi vill gå vidare, vi försonas med varandra, vi lägger det bakom oss. Och därifrån är en slags nollpunkt. Här kan förtroendet byggas upp genom erfarenheter. Jag måste ju märka att den andra vill mig väl i grunden. Liksom.
Men vad är för skillnad då om man säger det, förlåtelse och försoning? Det är jätteviktigt, det begreppet måste man kanske prata om. Mm. Vad är då försoning om man jämför med förlåtelse då?
Försoning är ett sånt stort ord. Den rymmer, försoningen rymmer ju hela förlåtelsen. Men det är också på något sätt resulterar i en upprättad relation. Jag är försonad med det som har hänt och jag har lagt det bakom mig. Det är inte ont längre. Men jag har ju inte försonats med den här personen, för den vill inte ha någon. Hon har inte sagt förlåt, eller hon har inte tagit på sig ansvaret. Och att vi har inte försonats i vår relation, men jag har lagt det bakom mig. Så att försoning är ju, kan ju betyda lite olika saker.
Och det som är viktigt också att komma ihåg där, att om man står i den funderingen, att om man inte förlåter, alltså om man väljer, man står där och så håller man, för det kan kännas tryggt, precis som du säger, det är lite som att hoppa från en klippkant. Att håller du, då blir det bitterhet till slut. Alltså det är valet du har, så du har ju alltid ett val när det kommer till förlåtelse. Men väljer du inte att släppa, då blir det lätt till bitterhet.
Intressant, och det ska vi prata vidare om, tycker jag. Och även sista avsnittet vill vi kolla på en händelse, en situation från en som heter Erika. Så Johanna, varsågod.
Hej, jag heter Erika och jag bor i Mellansverige. Jag har under många år brottats med ett spelberoende. Jag kan under en helt vanlig fredagkväll spela bort flera tusen kronor. Jag vinner då och då på kasino, och det finns något inom mig som hela tiden triggar mig att satsa gång efter gång. Under min uppväxt hade vi en kultur av tystnad. Ingen vågade prata om man hade några problem. Någon gång försökte jag fråga min mamma om hur man lärde sig att älska sig själv och acceptera sig själv. Men mamma tyckte det var för djup fråga och att hon inte hade tänkt på det sättet. Jag kände mig väldigt ensam med mina tankar. När jag studerade så fick jag tidigt intresse för att jobba med människor. Jag utbildade mig till sjuksköterska, och många gånger under mitt arbete har jag fått stöta människor på många olika sätt. Jag har träffat många där de har kämpat med tvångsmässiga beteenden som till slut ledde dem till ett destruktivt beteende. Många gånger hade människorna skadat sig på grund av att de inte var rädda om sig själva. Jag har alltid gillat spänning och tycker det är roligt när man får testa gränserna. Det är nog därför jag har mitt intresse för kasinospel och alltid varit något som har lockat mig. Jag har försökt att sluta spela under många år och försökt testa flera olika verktyg som min psykolog har gett mig. Dock känner jag mig så dålig inför min man när vi betalt hyran och han undrar varför vi har så lite pengar kvar. Jag har ofta skyllt på mina höga matkostnader. Då är det som jag som tar hand om ekonomin. Han brukar ha lite koll på hur jag sköter det på mitt sätt. Hur ska jag bli fri från detta? Och vad kan det här bero på? Vad skulle ni säga att det finns för verktyg för att bli fri?
Ja, det här är spännande. När jag tänker också så här, när jag hör ordet beroende så går jag mina starta omglasögon på direkt.
Ja, men verkligen.
Och så där, och börjar tänka, vad är det för liknande processer som sker i hjärnan? Och då brukar man ju ofta prata om dopamin. Eller vad tänker du med dopamin?
Ja, men exakt. Och det är det jag tänker, att det är faktiskt exakt samma. Alltså, det är samma sak som händer i hjärnan. Och det är ju det vi brinner väldigt mycket för här, Christian. Att sprida budskapet att pornografi kan leda till beroende. Och då sätter hjärnan igång. Och det är ju dopamin- och belöningssystemet som vi har i vår hjärna. Och det har ju Gud skapat. Det är någonting gott. Det är någonting vi behöver. Vi känner ju belöning när vi exempelvis är ute och springer. Träning är bra för oss. Då går dopaminet igång. Eller när vi äter mat. När vi äter en god måltid. Som är sund liksom. Det finns många gånger som belöningssystemet går igång. Men då är det alltid i samband med kroppen. Alltså belöningssystemet och kroppens biologiska funktioner jobbar i symbios. Alltså ta hjälp av varandra. Så exempelvis om vi tar träningsbilden då. Ja, men jag får ju mjölksyra efter ett tag. Jag orkar inte springa längre. Så jag kommer inte fortsätta springa i 15 timmar och inte sova någonting. Nej. Eller mat, jag blir mätt. Man kan säga att det är en trappa som går neråt. Liksom, och kroppen hjälper det att gå neråt. Och så slutar jag till slut med aktiviteten. Så kanske jag gör det imorgon istället. Så. Men sen finns det ju då grejer som gör att trappan går uppåt istället.
Som typ spelberoende kanske?
Som typ spelberoende. Du är helt rätt. 10 av 10. Och pornografi exempelvis. Även narkotika, alkohol. Alltså sådana grejer som inte riktigt har någonting som begränsar oss. Utan då blir det att vi fortsätter spela och vi vill ha mer dessutom. Ofta så spelar man för högre summor. Man tittar på mer eller värre pornografi som ofta innehåller mer våld. Alltså man går uppåt för den här trappan. Och det förklarar ganska mycket. Och det här är ju någonting som sker i vår hjärna. Det är ju något vi inte har kontroll över på det sättet.
Och jag tänker också naturligt så är vår hjärna helt programmerad på det där som är osäkra utfall, att vi ska dras till det. Om vi ska få mat idag måste jag kanske ge mig ut och fiska, och ibland nappar det inte. Eftersom naturens omständigheter är väldigt mycket osäkra utfall, och att vi ska vara benägna, vi ska skapa ett sug efter det. Så det är en överlevnadsmekanism att gilla osäkra utfall. Ja. Och det är ju det som händer i spel, att ibland kommer det inte, att det triggar igång också det här överlevnads. Det här är någonting som hjälper mig att överleva, så på ett falskt sätt då.
Ja. Men det kan jag känna bara, jag är inte spelberoende, att det är lite spännande så, att vad händer nu, jag köper en trisslott. Bara kommer jag vinna till eller inte? Ja, men exakt.
Ja. Jag tänker också, där, om man kommer tillbaka till ämnet också kring, om vi kopplar in då förlåtelse i det här. Om vi kollar på det här caset så kan vi ju se att Erika kämpar med det här med att hon gömmer det här med för sin man. Och hur kan man komma in med förlåtelse i deras situation? Tänker jag mycket, hur kan de börja förlåta den? Hur kan de börja öppna upp? Hur kan de vara sårbara?
Jo, men hon bär ju på någonstans en skuld här, att hon skäms över vad hon har gjort. Hon vet att hon har gjort något felaktigt, spelat bort pengar som de skulle ha till att leva på. Så att säga, hon har svikit både sig själv och honom. Och hon vet inte riktigt hur hon ska hantera, för hon skäms ju också över att hon tappar kontrollen och gör mer än hon vill, så att säga. Vi borde skam och skuld här. Så att på något sätt bära ansvaret för vad hon har gjort. Det är ju det första, lägga skulden på rätt ställe. Låta honom vara arg. Och besviken, på något sätt stå ut med det. Och det är väl därför hon inte vågar berätta, för hon är rädd för att han ska vara arg och kanske skilja sig, eller liksom att hon blev... Jag tänker att det här är också en ganska kompetent person som tar hand om andra och har ett vårdande yrke och lite alla sina... Alltså ingen kan ju ana att hon håller på med så här, för hon är ju liksom den här hjälparen som är snäll och god liksom.
Jag tänker också bara i det här som vi speciellt du då, som pratar med människor, som du sa i början, med människor som partners.
Uh-huh.
Just det med förlåtelse. Och något som återkommer, det är ju det, tillit.
Oh, ja.
Och jag tänker, och då kommer vi in lite på igen det här med förtroende. Och så hur, okej, då kanske de säger, ja, jag förlåter, och man gör det. Och, men hur kan man, ja, men säger Erikas fall och hennes man, hur kan de få upp tillit igen? Hur kan det byggas upp?
Men du sa ju något tidigare, så just att man måste veta var man är sårbar och var jag är svag. Ja, hon är svag här. Hon ska inte ha hand om hushållsekonomin. Hon ska inte ha tillgång till pengar. Det är som att ta flaskan från en alkoholist. Liksom. För att om hon har möjligheten att spela, så gör hon det. Så att man på något sätt bara säger att, ja, men du är svag här. Vi måste hjälpa dig. Alltså ett positivt grupptryck. Och då måste det fram i ljuset. Det är okej att hon har den här skevheten. Att hon inte riktigt håller balansen när det kommer. Hon triggas här, frestas här. Och hennes hjärna drar iväg med henne dit hon inte vill. Så hon behöver ett positivt grupptryck kring sig. Och också att ta bort. Att inte ha tillgång till pengar, tänker jag.
Precis. Och att kanske för en tid då inte ha tillgång alls till pengar. Och sen så kanske man kan liksom, för om jag tänker parallellen till pornografi då, så är det som motorvägar i hjärnan. Alltså när man tänker på att bli upphetsad eller något sexuellt eller så, så är det motorväg i hjärnan som tjuff går till porr liksom. Och det kan ju bli väldigt utmanande, för ofta vill man ju ha ett samliv med någon också. Alltså man vill ha ett sexliv med sin partner eller på något sätt. Och då kan det vara ganska utmanande att ofta så går då hjärnan direkt till porr. Men att om man inte åker på den här motorvägen, då kommer den att växa igen. Alltså det går att bli fri från det här. Men det gäller att inte liksom, gå på vägen för att den ska kunna växa igen. Och på samma sätt så går det att få stigar att bli motorvägar.
Jag tänker det här beroende och det här med, i och med Jesus. Vi har Jesus som vi betonar mycket på, att han kommer med sanning och så här. Och jag tycker det är intressant också att vara, ja, men vad skulle Jesus säga till Erika här? Varför sanning? För det är ju sanningen befriar från skam och det här beroende. Så.
Gå nu och synda inte mer. Nej, alltså, det är inte kört, du kan bli fri, välja en annan väg. Leda sig själv. Ta ansvar för sin svaghet. Bjuda in andra. Alltså be Gud om hjälp. Jag tänker för hennes man också, kanske det är svårt att förlåta på något sätt, att, att få pengar är viktigare än livet med mig på något sätt. Att i alla former av missbruk så är det det här att det där är viktigare än mig. Mm. Det är extra påtagligt i pornografi, men i alla missbruk på något sätt, du väljer det här framför mig. Ja. Att ett svek är det som har sårat och som kan vara svårt att förlåta. Och att be Gud om hjälp att förlåta, att det är det första steget också, att vilja. Mm. Gud, och det är någon som har sagt att förlåtelses mirakel, det är ju det som det är det och Gud, det är allt du behöver är viljan att förlåta. Sen sköter Gud resten. Alltså om du håller fast vid den viljan att förlåta, så kommer Gud hjälpa dig så att miraklet kan ske och att du kan bli fri.
Jag skulle vilja höra, är det något exempel från era liv också, när ni har sett kraften, när ni kanske säger okej, jag kan inte förlåta egentligen, men du tog ett exempel innan, men alltså, är det något mer exempel när ni har tänkt på att ja, Jesus, jag kan inte förlåta. Och så börjar du be Gud, ge mig nåd och ge mig kärlek till den här människan så jag kan förlåta. Liksom. Har ni något mer? Något exempel ni tänker på? Från ert eget liv?
Jo, men ofta att man har fått brottas just med den. Jag kan inte. För man har så mycket ilska, så vet man att ja, men för att jag själv ska bli fri så behöver jag göra det. Så det är som en inre konflikt att det är en process. Men har du själv något sånt?
Ja, nej, men jag var ju med om en situation för några år sedan där två vänner till mig. Vi satt i ett ledarskap tillsammans. Och det var lite tufft, det hände lite grejer där. Och de är ändå nära vänner. Och det tog ett tag för mig att jag sa med ord att jag förlät dem. Men jag märkte i mitt hjärta att jag ändå inte hade gjort det.
Mm.
Och det tog väldigt lång tid, för jag hade väl en Det var jättebra. Jag fick verkligen be om mycket kärlek. Och jag bara, Gud, jag som älskar dem så mycket. Liksom. Så här. Och de bad ju förlåtas, men de gjorde i storgrupper. De gjorde det så här. Och då började jag känna mig jätterolig. Man inte ska säga, ja, du är förlåten. Så här. Men det tog ett tag. Och sen efter ett tag fick jag säga, ja, men du är förlåten. Nu har jag förlåtit dig med mitt hjärta.
Mm.
Och det märkte jag sen i vårt beteende med varandra. Att jag kunde börja dela djupa saker igen. Så här.
Förtroendet är på väg tillbaka.
Ja, men exakt. Det kom tillbaka. Och det är bara för att vi hade på ett sätt så mycket förtroende kapital innan, även om mycket försvann i princip nästan allt.
Precis. Just det med förtroendekapital, jag tänker som om min man skulle vara otrogen, så skulle ju det på något sätt en bärande del i vår relation gå bort, och att det skulle vara jättesvårt med försoning och förtroende där. Men om han säger jag ska ta disken och inte gör det, så vet jag ju att ja, men det beror ju på att han i grunden vill väl, men att han har svårt att komma ihåg det. Lika väl som att jag har svårt att komma ihåg och, alltså jag har dåligt förtroende för honom när det gäller att komma ihåg och göra färdig disken, lika väl som jag är dålig på att komma ihåg och handla hem den där grejen som han behövde liksom. För att jag glömmer. Och det handlar inte om ett svek i grunden, utan att man är bristfällig.
Och idag har vi pratat just om de här sakerna i Skam- och sårbarhetspodden, om förlåtelse, försoning och även förtroende, utanför faktiskt det här exemplet från Erikas liv. Och du, Pernilla, vad har du för tips kring det här ämnet liksom, som du skickar med sista?
Om förlåtelse, just att sträva efter det. Och ha det som ett strävansmål, att försöka nå det och att låta Gud definiera dig. Låt inte det andra människors handlingar mot dig definiera dig. Lämna hämnden till Gud.
Men jag tänker specifikt på dem som har blivit svikna eller som har svikit. Just att bygga tillit. Vi var inne lite på det. Men det kan vara jättesvårt och väldigt abstrakt hur man gör. Och det jobbiga svaret, det är egentligen att det sker i vardagen. Alltså om tilliten är noll, så bygger man det sakta och egentligen i vardagen med att jag gör det jag säger att jag lovar, men jag kommer hem den här tiden, jag tar disken, jag gör det här, att jag bevisar att jag är värd att lita på igen, även om jag har gjort ett raserat. För tillit är det finaste vi har i relationer, men också det mest sårbara, för att en handling kan göra att allting bara faller, som ett korthus egentligen. Så det är att bygga upp det här sakta och att ha tålamod. Och det är det här valet med förlåtelse, att det är också, men vill jag ha försoning, då måste jag ge det här tid. Det går inte på en eftermiddag. Tyvärr. Men det är mitt tips.
Och jag tror att det är också skillnad mellan Guds kärlek och vår egen kärlek. Att jag tror att så här, många gånger, jag kan inte förlåta min egen kraft. Men Gud, du kan. Och du har förlåtit mig. Och jag tänker väldigt mycket att Jesus, du har förlåtit mig för så mycket. Hjälp mig att ge nåd också till den här människan att förlåta. Så där får jag be om Guds mirakel. Ge mig kraften och nåden och kärleken att förlåta.
Och att förlåta sig själv också kan man behöva be om hjälp. För det kan vara det svåraste personen ibland att förlåta. Hur kunde du göra så här?
Jag tänker också så, om du känner igen dig i det här programmet kring förlåtelse, försoning och förtroende. Alltså det tror jag är något som vi alla kan på något sätt känna igen oss i. Också där en gång, ta hjälp. Prata med människor om det här ämnet. Och sök kanske en själavårdare eller en terapeut eller något annat. Eller Celebrate Recovery, där du hittar på celebraterecovery.se. Vi vill ju också som sista gång skicka med då en boktips. Pernilla, vad skulle du vilja?
Jag tänker ju på en person som liksom har verkligen fått brottas med förlåtelse, som har varit med i Sydafrikas sanning- och försoningskommission, som har skrivit en bok om förlåtelse, den fyrfaldiga vägen. Han heter Desmond Tutu och han har skrivit ihop med sin dotter Mofo Tutu.
Intressant. Och Johanna, vad tänkte du?
Jag tänkte tipsa om beroende och om man vill läsa mer om det, för det kan ofta skapa förståelse som sen kan leda till förlåtelse, att man förstår vad det är som har hänt. Och då tänker jag, det finns en hemsida som heter Fight the New Drug. De har en dokumentärserie på 3 delar som heter, fast på engelska då, Hjärta, Hjärnan, Världen. Och tittar man på den delen som handlar om hjärnan, så går de in på just beroende. Och precis det som jag pratade om med trappan och dopamin och exakt hur beroende funkar i vårt nervsystem egentligen.
Och jag tänker också att jag vill också tips om den här boken vi haft under alla de här avsnitten, Pernillas bok, där du kan fördjupa de här ämnena där du också pratar om förlåtelse. Så det är ett hett tips för mig. Vi ska avsluta nu och jag vill faktiskt bara som avslutning skicka med dig att de här programmen, sprid de här programmen, prata om dem och även ta kontakt med oss, till exempel på Starta om, kontakt@startaom.se eller Soltos då, där du hittar info@soltos.se. Men också så hittar du de här programmen, om du ser alla, på www.himmeltv7.se/ung. Och med det vill jag faktiskt säga ett slutligt tack för det vi har gjort tillsammans, till dig Johanna och till dig Pernilla.
Tack Christian.
Vi ber att de här programmen ska få betyda mycket för dig. Och vi ses på återseende. Hör av er. Hej då.